lyssnar på Barnradions bokpris 2019 med mig Lydia Kahn.
Med mig Logan Martinez.
Jag heter Tove Bonde.
Jag heter Bruno Kummel.
Och jag är Benjamin Karma.
Välkomna!
Och välkomna ska ni vara som är juryn i år. Jag heter Manuel Cubas och det är ni som ska välja Barnradions bokpris vinnaren 2019. Vi kommer att diskutera dagens bok. Vi kommer dessutom att diskutera ytterligare en bok innan vi når finalen. Har du missat tidigare program så kan du gå in i appen Sveriges Radio Play och UR Play och söka dig vidare till Barnradions bokpris. Samma sak gäller om du vill läsa lite om motiveringen till varför de här böckerna är nominerade. Då kan du gå in på sverigesradio.se och urskola.se och söka dig vidare till Barnradions bokpris. Hörrni, vi kommer att diskutera den här boken idag. Vilken är det?
Till Vial,
8400 dagar kvar av Henrik Ståhl. Vad säger den här boken när du tittar på den till dig, Tove?
När jag såg den första gången tänkte jag att det kanske var några som hade skickats ut i rymden mot sin vilja. Eller att de kanske hade förlorat någon familjemedlem och att det var därför de såg så ledsna ut. Men den skriker ju rent av typ så här, spänning och så.
Lydia?
Däremot känns det som att det liksom har en lite annan spänning än vad de tidigare böckerna har haft. De är liksom lite mer skräck, ovetandes, nästan lite mer läskigt. Liksom, de är ovetandes om vad som finns. Samtidigt förstår man att det är något på skeppet som de inte känner till. Särskilt när de är i rymden så blir det nästan ännu mer läskigt än spännande.
Ja.
Ni fick uppdraget att spela in era första tankar efter att ni har läst boken. Jag tänker att vi lyssnar på det.
Den första frågan som kommer ut är att skulle faktiskt det här kunna hända? Ja, men den drar ut väldigt många existentiella frågor. Den drar ut många frågor i den och det tycker jag är bra. Den väcker den på ett sätt.
Slutligen tänker jag ganska mycket på hur olika budskap den här boken hade jämfört med de andra böckerna. De andra böckernas budskap gjorde en lugn, medan Till Vial gav en känsla om att man aldrig kommer eller kunnat veta vad som kommer att hända i framtiden.
Många frågor, säger du, Logan.
Nej, men det...
Alltså, den väcker frågor hos dig.
Den väcker en liten oro inuti mig. Kan det här hända? Det är den största frågan man får riktigt. Och det är lite oroväckande, tycker jag.
Det handlar om krig, det handlar om miljöförstöring. Enligt dig, Logan?
Nej, inte riktigt miljöförstöring, men det kanske är någonting. Jag vet inte, när vi frågar författaren kanske jag kan få lite mer info.
Det finns, baserat när det gäller det där med miljöförstöring, det finns faktiskt en scen i början av boken när de har, jag tror, Gladys något typ nyårskalas kanske. Och då så är de och badar. Och då hittar Gladys en död fisk och sen petar bort den som om den inte varit där. Och det känner jag kanske inte pekar på att det är dålig miljö.
Vem är Gladys?
Det är huvudpersonen.
Huvudpersonen. Hur skulle du beskriva henne, Tove?
Alltså, jag skulle nog beskriva henne som... Hon är lite tystlåten. Jag uppfattar det som att hon känner att hon har ganska mycket ansvar. För hon måste liksom sköta om sin lillebror. Men ändå så... känner hon att hon måste vara i fred ibland.
För hon har ansvar över sin lillebror Keaton. Och vem är Keaton?
Keaton är väldigt nyfiken, skulle jag kunna säga. Han är väldigt... Han har inte riktigt något tålamod, skulle jag också säga. Han är väldigt på Gladys på det här sättet att han vill alltid göra någonting. Och man kan säga att han är också väldigt... överprotektiv över henne på ett sätt. Han flera gånger pekar ut att hon inte ska gå ut där, typ ut i rummet, för att han känner att hon inte kanske kommer tillbaka.
Han är överbeskyddande. Jag tänker så här, vi lyssnar på en liten del av den här boken för att få en känsla om de här karaktärerna.
Hon drar täcket från knäna och ställer sig upp tyst och försiktigt för att inte väcka honom, lilla bror. Hon ritar sakta ett kryss med fingret i hans panna. Uppifrån och ner ifrån och upp. Han andas in lite djupare och smaskar torrt. Sen tyst och stilla igen som en död. Hon undrar om han har drömmar där inne i sig just nu. Eller om det bara är mörker. Själv kommer hon inte kunna sova i natt. Det vet hon. För det är inte första gången tankarna blir som en vägg mellan henne och sömnen. Hon ser sig om i rummet. Fast de bott i det så länge känns det alltid främmande och ovänligt när det är nattfas. Som om de inte hör hemma här. Som om Otösan ångrar sig och vill åka till Vial ensam.
Otösan är ett skepp där Gladys och hennes lillebror Keaton finns. Två barn ute i rymden. Hur skulle du känna dig? Nu blev lite så här, det blev lite läskigt för dig.
Nej, men jag tänkte också på det när jag läste boken. Jag skulle vara helt livrädd. Att de tar dem med sådan ro tycker jag. Eller de är ju lite oroliga, men att de ändå liksom tar det så lugnt som de gör. Det känns nästan lite overkligt. Å andra sidan har han hennes lillebror Keaton bara bott på Otösan, om det är som man uttalar det. Så där förstår man ju, det är lite som hemma för honom. Men för henne som vet liksom vad som kan hända ute i rymden och jorden som har lämnat bakom sig den är, och som också är lite äldre, fattar lite mer saker, så skulle jag skulle varit mer orolig om jag var hon.
Jag menar, nu har ju mamman tagit över skeppet och gett enbart sina två barn chansen att överleva. Vad tänker du om det?
Det är en väldigt vanlig liksom reaktion när det är som ett krig eller någon annan sak, att man, om man är förälder då, man bara vill rädda sina barn eller så, för att ge dem ett bättre liv.
För det brukar vara så här i sådana situationer att det är familjen först, i princip alltid.
Det är ju lite relevant för mamman att skicka iväg sina barn liksom ensam när det finns så himla många människor som också skulle kunna behöva den hjälpen. Så på det sättet, om hon nu prångt var tvungen att smuggla med dem, vilket var jättebra att hon gjorde, förlorade ju en massa andra människor en chans att kunna överleva. Och det beskrivs inte så noga i boken tycker jag, att liksom, det är ändå fel att göra så. Men samtidigt tror jag att de tänker att man förstår själv att det var någonstans inte riktigt rätt att göra så.
Har ni några frågor till författaren?
Ja!
Jag tycker att vi ringer honom och frågar lite om hur och varför han har skrivit den här boken.
Hej!
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 Hej! Hej, vem har vi här?
Det här är Henrik.
Hej Henrik! Hey. Det här är Manuel Kobas. Hey. Du, vi har lite frågor till dig. Jag tänkte, Lydia, du kan börja.
Ja, jo, Tillvial har redan gjort som pjäs och som film. Vad är det som har fått dig att göra en till bok också?
Från början var det ju en pjäs. Mm. Och där tyckte jag att jag, där väcktes det många andra tankar som inte fick plats i filmen. Så därför jobbade jag med boken samtidigt som vi jobbade med filmen. Man kan ju gräva mycket mer i en bok än i en film. Man kan ju fördjupa en massa ämnen på ett helt annat sätt där. Så därför finns det tre versioner av den här berättelsen.
Vilken karaktär känner du igen dig i mest?
Ja, jag måste ju säga Gladys. För att hon är ju jag, kan man ju säga. Mycket av Gladys tankar är mina tankar som jag hade själv som barn och som jag fortfarande har. Mm. Och Keaton är ju min dotter, Harriet, som är 8 år nu. Och mycket av inspirationen till Keaton är ju hämtad från henne.
Mm. Jag har också en fråga. Det som jag har tolkat slutet är att det här andra skeppet och Kassan kommer och hämtar upp de här barnen.
Ja.
Men då känns det som att då måste det här skeppet ha stått helt stilla. Plus att det finns en så här scen eller en rad där Keaton säger att den här stjärnan har funnits där på samma ställe i hela mitt liv.
Ja, alltså jag fattar inte det med att det var det andra rymdskeppet, utan jag trodde att det var att de hoppar ner alltså på jorden. Att det var jorden som var där. Fast där kanske jag uppfattade det lite fel.
Jag trodde att det var typ personer från Vial som typ hämtade upp dem. Så det var som att
lite man olika
får,
slut.
Man får tolka slutet precis hur som, och det är ju meningen också. Man skulle också kunna tolka hela slutet som att allting är bara Gladys fantasi. Allt som har hänt. Det finns många olika tolkningar. Ingen är fel.
Jag tänker att jag lämnar dig där. Jag är väldigt glad att du ställde upp och svarade på juryns frågor. Och nu kommer vi fortsätta med vårt samtal.
Tack själv.
Ha det fint.
Detsamma, hej då.
Hej då.
Hej då.
Fick ni svar på era frågor?
Ja. Ja, nästan inte, men ja.
Nästan inte, vadå? Vad är det för fråga som vi missade här?
Det är en fråga som jag visste att jag, om jag ställde, skulle jag inte riktigt få något svar.
Vilken fråga var det?
Hur startade allt det här? För att mycket av den här boken får man tolka själv. Och då tycker jag det var lite svårt att han skulle svara på den här frågan.
Intressanta frågor.
Ja.
Det här var samtal nummer 4. Vi kommer komma till samtal nummer 5. Och då kommer det handla om en bok som heter...
F som är sämst av Silla Jackert.
F som är sämst av Silla Jackert. Men innan dess så måste vi hashtagga dagens program.
Hashtag rymden.
Hashtag creepy future.
Hashtag mer frågor än svar.
Hashtag ensamma i rymden.
Tack för idag.
Hej då!
Hej då.
Du har hört fjärde delen av Barnradions bokpris 2019. Bokcitatet lästes av Gloria Tapia, programledare och producent Manuel Cubas, inspelningsproducent Johanna Langhorst, ljudtekniker Johan Hörnqvist. I appen Sveriges Radio Play och UR Play kan du hitta alla program från Barnradions bokpris. Programmet producerades av Cubas produktion för Barnradion och UR.